I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hallå allihopa, mycket varmt välkomna ska ni vara till det som är en väldigt speciell podd. Inte bara för att det är podden, utan för att det är podden nummer 94. Den 94:e veckan i rad så gör vi denna 94-podd, jag och Olsson. Själv sitter jag i ett, ja faktiskt lite så, vår smått aprilvårligt Bromma. Som idag har varit soligt och klart och fint. Och det, man får en liksom lite sån känsla av att det kan vara något bra på gång, fast man vet att det kommer komma någon jävla snösmäll ändå någon gång i mars så där. Och Olsson finns i sin lyxvåning i ja, där i New York, där vi, de bygger ett hus. Eller?
Och här är så jävla kallt, så sitter du och pratar om vårvärmen och sånt. Här är nu inne på, jag tror det är 11:e dagen i rad, och det är minus någonstans mellan minus 7 och minus 15. Jag börjar bli jävligt trött på detta alltså. Igår så när jag steg upp och tittade ut över Hudsonfloden där, så såg jag, det kom fan till mig en isbrytare. Ja, det kom en isbrytare, jag kört hela floden ända ner här ut vid Verrazano-bron och bron, the bridge, ända norrut upp mot Tarrytown och sånt, för ja, så att de skulle kunna ha de här pråmarna, ska kunna dra dem med vad de nu fraktar på dem fram och tillbaka. Så kallt är det.
En icebreaker alltså, det heter väl knappast icebreaker, för icebreaker är någonting annat.
Ja, ja, det är väl det man säger när man säger något kul på en konversation, man säger något skojare och sånt som du och jag aldrig...
Men vad hette den isbrytaren, för de brukar väl heta något sånt... Bruno, nej men något sånt där. Jag vet inte vad de heter.
Bore, jag vet. Innan vi slog på mikrofonerna så frågade jag Patrik Ekvall här om han hade sett en isbrytare. Och det hade han, det kom jag också på, det jag också gjort. Jag minns inte om den var i Helsingborg eller vad, men den heter Bore tror jag.
Aha.
De heter ju sånt.
Bore. Jag gjorde ju lumpen på Värnpliktsnytt, och jag tror att alla som var där någon gång fick göra ett reportage om de som gjorde lumpen på någon jävla isbrytare någonstans. Men jag kommer inte ihåg vad den hette.
Ja, men det är väl sånt klassiskt reportage så här, som någon gång alltid någon får ut och testa glass och sånt där när det är sommar.
Ja, men lite så. Glass och isbrytare. Det. Jag kan tro.
Ja, men, så kan det. Men jag ska säga det när vi...
Frys då! Men så, ta på er kläder då, herregud. Det är så svårt kan det vara.
Det kan vara jävligt svårt alltså. Det är här om kvällen när jag gick bara över gatan och sånt där. Nej, jag går hem igen. Och så gick jag upp och öppnade en bok soppa och kokte den istället för... Alltså det var så fruktansvärt kallt. Alltså det så blåser det liksom 12-13 sekundmeter och det är så... Nej, jag pallar inte.
Men nu låter du ju som de... Som du hånade för någon podd sen som rapporterade om någon snöflinge hit och dit. Vadå? Ja. Några minusgrader i 4-5 dagar. Det har vi ju haft här sedan i november.
Aha, du. Okej. Okay. Men det är ju inte den snöflinga. Nu menar jag allvar. Ja, det ska komma. Det ska bli plusgrader i eftermiddag, men sen ska det bli minus 10 i natt igen.
Ja, bit ihop helt enkelt.
Ja, jag biter ihop. Jag kämpar. Jag gör så gott jag kan. Och det är alltid kul att se en isbrytare.
Vi hälsar er alla välkomna givetvis, men kanske framförallt vår första lyssnare Staffan Olsson och alla andra lyssnare. Ni vet vem ni är. Och säkert även de som någon gång framåt 100-programmet ska placeras på vår 10 bästa lista. Vi får många, många tweets och fin lyssnarkontakt med alla er som berättar om hur många program när jag lyssnat till och sådär. Och vi ska återkomma till det. Och varför jag sa att det här var en väldigt speciell podd, så beror det på att en av våra många redaktionsmedlemmar den här gången är inte Staffan Olsson utan Jim Karlsson till exempel. Det är han som kom fram med en idé om att podden 94, den skulle väl ändå kanske till stor del handla om lite roliga anekdoter och erfarenheter från VM 1994. Och det är många av er som har hört av sig via Twitter och sådär, och vi kommer till er efterhand. Och för att detta är nämligen en podd som kommer att handla om det som det brukar handla om i podden, lite ditten och datten, men inledningsvis en hel del om det fotbollsmästerskap som har präglat inte bara mig och Olsson utan så oerhört väldigt många andra som är väl, vad ska vi säga, över 25-30 år åtminstone.
Ja,
drygt över 30 år.
Ja. Nej, men det är många också som de var liksom 10, 12, 15, 16 skriver de när detta VM, och de var ju den åldern när de var liksom väldigt mottagliga för det här, så det har naturligtvis haft sina effekter.
Och det egentligen är ju en fråga så alltså jag minns ju när jag var liten påg grabb glytt, eller vad man nu vill använda för uttryck. Då pratade ju väldigt många så gamla fotbollsledare man hade tyckt som man tyckte var stenålders skitgamla, så var de kanske 45. Ja, men alla pratar ju ofta om detta var ju början på 70-talet. Nej, men VM 1958 och du vet, Gunnar Gren och allt vad den hette och så. Och då, redan då kändes det avlägset för mig. Alltså, att det var någonting som hände på stenåldern. Men 94 känns ju nu med, alltså det känns som man kommer ihåg det som idag, fast det var väldigt länge sedan. Och för många som är med i matchen nu, så fanns väl aldrig 94. Vi får inte glömma då, eller hur?
Nej, absolut inte. Nej, jag vet.
Varför har det satt sig så oerhört, tror du, detta blev 94 när Sverige blev 3 USA?
Det hade väl så, jag tror det har många anledningar, bland annat att det gick i USA och de med tidsskillnaden, det var sommar, det var en väldigt varm sommar i Sverige minns jag. Och det blev speciellt att se matcher mitt i natten och sånt där, och var uppe och solen gick liksom, du vet, den var borta en timme, sen så firade folk igen när solen gick upp, och det var liksom, det är sådana minnen mer som jag tror väldigt många lever på fortfarande och tog till sig. Plus, vi ska inte glömma det att Sverige tog alltså en bronsmedalj, som jag skrev där i sista krönikan från USA. Att vi är tre i hela jävla världen. Vi var tredje bästa lag i hela jävla världen. Och det ska man inte glömma.
Nej, och det är väl ingen som har gjort egentligen. Och de som har gjort det blev ständigt påminna om det. Och de som inte har upplevt det för att de är för unga, de blev också påminna om det på något vis. Och sen var det ju, jag var ju också där inledningsvis och upplevde detta mästerskap. Och det gick ju, det var liksom överraskande, eller visst var det så? Det var liksom ingen som trodde egentligen att vi skulle ha en chans att gå så långt som vi gjorde.
Nej, så var det.
Och många profiler som eller namn, starka namn i detta lag som än idag har tagit vara på VM 94, för man vill ändå säga, och sin egen fotbollskarriär på många olika sätt, och är i en helt annan medievärld är oerhört starka. Det är ju allt från Mästarnas mästare, de syns ju, hörs ju i allting. Mästarnas mästare till Fångarna på fortet, till precis vad du vill, så finns de ju.
Ja, till kändisgalor och agentverksamhet. Det är väldigt, väldigt många i den truppen som lever vidare på sina namn där. Menar. Och dessutom ska vi inte heller glömma, det var ju en samling, inte udda, men de var profiler, väldigt många av dem. Men man kommer bara ihåg Stefan Schwarz, Martin Dahlin, Thomas Bolin och inte Thomas Ravelli. Icke att förglömma, som var ju starkt ifrågasatt som målvakt. Fan, nu hävdar jag bara att det egentligen bara var jag som ifrågasatt honom, men jag tyckte att det, liksom, han stod för något väldigt omodernt, en gammaldags målvaktsskola. Men sen hände ju detta, en räddad straff i solen i Kalifornien mot Rumänien, och helt plötsligt så blir man ju nationens hjälte. Det är så, det har jag ingenting emot. Han var väldigt, väldigt duktig i
och då har ju Thomas sagt själv
i mästerskapet
att det var ju en räddning som eftersom de sekunderna förändrade hans liv.
Ja, så är det.
Och det är ju ärligt med, och det är ju sant också. Det är klart att det gjorde det. Ja, och du nämnde några, men ändå glömde du liksom, eller glömde ändå, så han inte med allt från Patrik Berard Andersson till Henrik Larsson och så, alltså det, Håkan Mild. Ja, de har liksom levt, det är ju några få där som har fallit i glömska, och vi har anledning att återkomma till det. Men innan vi gör det så finns det ett annat skäl till att vi väldigt lätt kommer ihåg VM i 4, och det är ju det här faktiskt som jag försöker spela upp nu. Eller hur, Olsson? Det blev ju... Ja. Alltså, sen vet jag inte om det var för att det är du som kan musik, om det, den här låten blev bra för att den var bra eller för att det gick så bra för Sverige.
Ingen en kombination. Det är ju en av de bästa, ja, det är väl säkert den bästa svenska mästerskapslåt som har gjort, om jag minns rätt.
Ja, är den bättre än VM? Nu är det hockeyfeber, kommer du ihåg den med Håkan Sörgren?
Ja, det är
ja,
det.
Den är bättre. Ja. Jag skulle bara, du kan ju musik, så jag måste ju kolla.
Mm. Jo, den är Och det är framförallt bättre. Jag menar, det, när vi hade vårt fotbollslag där, så var det mycket med banketter och sånt, och skulle det så alltid sjungas den där, vi är svenska
fotbollsgrabbar.
Men den var liksom en sån gammal, den kom från en gammal 40-50-tals tradition, kändes det som, medan det här var ju Orup, Anders Glenmark och Niklas Strömstedt som på något sätt moderniserade en sån här mästerskapslåt, och ja, det var kul. Det var många som inte gillade den. Jag kommer ihåg min vän Jan Gardvall skrev, vadå? Jag tror de skriver om Timbuktu, liksom om VM från New Delhi till, alltså så är det ju ändå inte, men det visar sig har ju blivit det. Alltså fotbolls-VM, det är ju för fan så stor. Alltså hela, det är verkligen hela världen tittar på.
Ja. Vad heter den låten som de gjorde, som man hörde 58? Vi, alltså, vi hänger med, va?
Ja. Men det var ju en sån gammal klassisk Heja grabbar frisk tumör låt om jag minns rätt. Var inte det Nacka Skoglund?
Ja, jag tror det var Nacka Skoglund. På min mammas gata och sånt där. Ja, skitsamma. Ja, det var jag får bara återknyta till Allting kommer igen, och sen så nu är den låten populär igen då i en annan version, eftersom den sjöngs ju av hon som nu gillar där ifrån Lund. Vad heter hon i
Amanda
Jensen. Jaha. I någon version där som är lite annorlunda.
Jaha, den där Fångarna på slottet eller vad den heter. Nej, något annat program. Så ska det låta.
Ja, men du... Alltså, så, ja, mycket, men det... så mycket bättre heter det.
Ja, okej.
Har du inte... Det är sånt, alla ser det, men inte du som vanligt.
Det
är
ju så... Nej, men det beror på att jag faktiskt inte... Jag bor här. Mm. Jag känner väl... inte det här.
Ja, okay,
jag
bland många...
har så mycket annat att titta på. Men okej, okay, jag kan be någon, jag kan ladda ner på SVT Play och för att tillfredsställa det.
Ja, kan alltså, ja, det kan jag. Jag kan väl spela den, för det är säkert.
Nej, också. Nej, spela inte upp den. Nej.
Den här då. Döm om deras hetna nerven, ser du sa. De hänger med. Ja. Av någon anledning så gör de faktiskt det. Ja, jag bara hittade den låten där. Den finns med på TV-lagets spellista. Ole Sarri, det som önskar den, så vi spelar den omklädningsrummet ibland. Skitsamma. Vi har ju fått väldigt mycket tweets och sådär om vad man minns speciellt. Vi var ju ute efter lite speciella händelser som man kanske minns från VM 94. Och det är många av er som nu är en del av redaktionen som redaktionsmedlemmar. Jag kommer ihåg någonting som jag kommit på i efterhand som jag tycker är väldigt roligt. Som det handlar om hur TV har utvecklats och expertkommentatorer har utvecklats. Så jag ska återkomma till det, för jag tycker det finns anledning att göra det till som en liten cliffhanger här. Det så kallade samarbetet mellan Bosse Hansson och Sven-Göran Eriksson. Som kanske inte riktigt var ett samarbete, och där det sägs väldigt många roliga saker i samband med straffsparksledningen mot Rumänien. Men, som sagt, våra härliga lyssnare, till exempel heter han Jo bara. På Twitter.
Ja, han hade stått på Jo.
Ja. Alltså som gärna vill slå ett slag för dem som aldrig fick spela överhuvudtaget i mästerskapet. Och vad hände med dem? Men det är ju faktiskt lite kul, eller hur? För att Teddy Lucic var ju en av dem, och han kom ju in i 94-laget när Janne Eriksson, stackaren, blev skadad. Eller hur?
Skadad, ja, på en träning.
på en träning. Och så meddelades det, tror jag, faktiskt i Los Angeles. Jag var där på den presskonferensen. Detta var i samband med, minns du vilken speciell händelse det var i samband med detta, alltså i USA? Vad var det som hände då som var väldigt specifikt i USA, som var bra mycket större än VM just i USA?
Ja, det var ju O.J. Simpson, va?
Exakt, ja.
När han var ute och körde, kidnappat någon och körde i en vit bil. Man följde den, på motorvägen där.
Ja. En vit Bronco var det. Mm. Jag såg den tv-sändningen och så plötsligt tänkte jag, bor inte jag vid den här, när de kom körande så här karavan? Ja. På motorvägen. Fan, bor inte jag här i närheten av den? Det är en stor gata utanför. Och gick ut på balkongen och såg jag hela. Det var helt fantastiskt. Komma körarna där, den här vita Broncon. Ah, skitsamma. Han kom ju in till Lucic istället för Jan Eriksson, stackaren, som dessutom i USA Today dagen innan som hade en bild på en bild med en bildtext där det stod the Swedish defender Jan Eriksson had to leave the Swedish bla 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 camp. Och så var det en bild på Lars Christer Olsson, ledaren, som stod och joxade lite med en trasa på bollen på en träning. Så Teddy Lucic kom in och Teddy Lucic fick inte spela någonting, vad jag minns.
Nej, jag minns att jag. Men du, kunde vara någon som förutsåg att det skulle bli Teddy Lucic?
Nej. Var det det?
Nej, det var en jävla överraskning. Jag menar att vi hade massa, jag är så länge sedan nu så jag minns inte vem jag tyckte eller trodde. Och alla tippade och alla skrev. Och sen plötsligt, Teddy Lucic. Det var liksom en högåtsa av dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson. Men han hade rätt. Teddy Lucic fick en lång och bitvis väldigt framgångsrik karriär.
Ja, och det var väl så att de hade väl, jag tror de sa det också där, Tommy Svensson och Tord Grip och gänget, att de ville ha någon som ändå med glädje kunde sitta på bänken utan att gnälla och som ändå var en framtidsman. Och det blev han ju också, han spelade ju väldigt länge i landslaget.
Ja, väldigt länge. Men det var ju samma med, jag tror det var Jo som tweetade också om att Magnus Erlingmark, han var uppsatt som försvarare, mittfältare, anfallare. Och han var väl också en sån som, jag tror inte han fick spela en minut heller, om jag minns rätt. Men han var också en sån, måste vara en av Sveriges genom tiderna mest lojala, solidariska lagspelare som aldrig har klagat och aldrig sagt någonting.
Ja, dessutom en av de mest allround, för att vilken spelare på den nivån, förutom möjligtvis Bosse Larsson. Ja. Men om vi nu talar mer i modernare tid, kunde med framgång spela som försvarsspelare, mittfältare och målskytt, som alltså forward, anfallare. För det var ju Erlingmark.
Ja, jag vet. En säsong så han var på väg att vinna skytteligan i Sverige, och sen var han mittback och ytterback, och han spelade överallt. Ja. Jag tror jag frågade honom en gång om han stod mål, men jag kommer inte ihåg om han kommer ihåg det själv, men han kanske gjort det i sin ungdom.
Micke Nilsson, ja, hur var det med honom, vänsterbacken? Fick han spela någonting?
Nej, jag tror inte han fick spela. Jag vet att jag var i Göteborgs, IFK Göteborgs, där han spelade i Sverige, då i deras omklädningsrum efter någon match på hösten sen, och han satt och, fan Micke, som du kan bära lite vatten. Snackat det, jävlar vad jag fick bära vatten i USA. Jag bar vatten. Men han sa det med lite glimten i ögat, och han insåg väl också att insåg kanske sin begränsning. Han var väl med, ska man inte vara elak mot honom, för jag tyckte väldigt mycket om Micke Nilsson på många sätt, men han hade väl sina begränsningar. Man kommer ihåg ibland när bombaren, det vill säga Martin Dahlin, kunde stå med armarna ut och visa, du ska slå bollen här på bröstet. Alltså, det var väl lite så med passningarna. Men Micke hade ju också en stor framgångsrik karriär i Europa med klubblaget
IFK Göteborg
och i landslaget.
Och vi ska inte då förväxla honom, det kanske ni yngre gör, med den Micke Nilsson. Ja, men det här är en rågblond, där han var väldigt vänsterfotad, och han var han hade alltså noll i handicap i golf. Så bara var han i golf också.
Alltså, ja. Det visste jag inte.
Nej. Lasse Eriksson var andra målvakt, han fick heller inte stå någonting, va? Och Magnus Hedman var med som ung tredje målvakt, han fick heller inte spela någonting i det här mästerskapet. Frågan är om det är någon annan som heller inte fick hoppa in någonting överhuvudtaget.
Nej, det är en som inte satt på bänken med och höll käften, det var Anders Limpar. Det var ju väldigt mycket skriveri om detta. Så han var i allra sista matchen, han fick hoppa in 9-10 minuter, och det kändes kanske mer som ett hån.
Ja, det var ju lite så. Och Stefan Rehn, fick han spela? Ja. Kanske något inhopp, va?
Hoppade in.
Och sen har vi nog rensat bort, hur är rensat runt? K-Mark spelar ju definitivt den hela.
Ja, ja, han spelar ju jäklar vad, han spelar ju jättemycket. Han är både mittback och ytterback och allt möjligt.
Ja, det, det är men, ju, nej, ja.
Jag tog bort målvakterna där, men det är klart, jag hade glömt att Magnus Hedman var med, men så var det. Nej, men i mitt minne så var det Teddy Lucic, Magnus Erlingmark och Mikael Nilsson som inte spelade en minut av utespelaren.
Kan vi ha missat någon? Det kan vi knappast ha gjort, va? Utan jag tror att vi har fått med alla som... Vi kan ha missat någon. Och jag tycker ändå, och det är tack så mycket Joe för din tweet här. Jag tycker ändå att det är så lätt att komma ihåg Thomas Bolin och Martin Dahlin och Thomas Ravelli och alla de här stora stjärnorna, men lätt att glömma de som faktiskt var med. Eller hur? Mm. Och som kanske inte fick spela så himla mycket och fick en helt annan roll på något vis. Jesper Blomqvist fick ju spela, var med, och Claes Ingesson. Ni kan ju säkert hela laget för det här laget. Vid det här laget. Lars Gabrielsson, du, är roligt. Han säger att han glömmer aldrig, jag tänkte på det också, glömmer aldrig Tommy Svenssons kullerbytta. Kommer du ihåg den?
Mm. Mm. Han, Lars Gabrielsson, han skriver den var magisk.
Ja.
Jag kommer ihåg den, men jag kommer inte ihåg när det var. Var det efter bronsmatchen eller var det tidigare?
Jag tror att det var efter bronsmatchen som han gjorde den där kullerbyttan. Och det var, han var ju liksom lite gymnastiklärare, Tommy Svensson var ju, eller, nej, det var inte alls, han var väl lärare. Jo, han var lite mer gamla skolan.
Det är inte gamla ofta... skolans lärare.
Ja, nej, men det var ju länge som man gjorde liksom en sån kullerbytta. Han blev så himla glad, och istället för att göra någonting fjompigt eller sådär som han hade tränat in, så gjorde han bara en kullerbytta helt enkelt.
Mm.
Det är, ibland är det inte så räcker det med en kullerbytta.
Mm.
Eller?
Ja, nej, jag gjorde en häromdagen.
Gjorde du?
Jag tror aldrig jag har gjort en kullerbytta i hela mitt liv. Jo, kanske de var lite sån, men ja, nej. När jag var väldigt liten.
Skulle du klara av det idag?
Nej, det skulle jag inte. Jag kan knappt gå.
Ska vi gå vidare bland våra fina relationsmedlemmar med deras minne från 94? Och till exempel Carl Florin, han tyckte jag skrev ett fint, eller några fina tweets.
Ja, ja, det var så, han skriver, han var 12 år, han var en av dem som var 12 år detta VM, och han blev liksom tänd på detta. Och sen kunde man då, det hette att man kunde skriva till spelarna, och det var många som tänkte, det var ingen som sa, men han skrev till tre spelare, och han fick handskrivna brev med bild och autograf efteråt. Och de spelarna som han hade skrivit till och fick svar av, personliga svar, det var bombaren Martin Dahlin, Kenneth Andersson och Thomas Brolin. Och Carl skriver att jag tyckte det var stort då i alla fall. Men som du hävdade att jag svarade honom att det är fan fortfarande stort. Alltså att man gjorde detta. Och nu efteråt så har jag tänkt, han är inte den enda. Jag tror om det var... Några tjejer som skrev till mig i den åldern också på den tiden, som sa, oh, de var helt så här, de hade fått svar. Alltså det var väl något, det hette väl att Tommy Svensson ville väl att de skulle ha den här typ mer öppna och vänliga attityden mot supportarna.
Alltså jag tror att det, förutom att det är ovanligt att man skriver brev idag, så tror jag ändå att det är... Alltså jag tror inte om du skriver ett brev till Zlatan Ibrahimovic, var du nu ska skicka det, så jag tror inte att du får ett handskrivet svar från honom tillbaka med en autograf. Mm. Och jag... Ja, du kanske får det från någon annan. Det är lite svårt att veta om man ska skicka den bara kanske till någon adress. Ja. Det är lite mer svårtillgängligt nu för tiden. Men jag tycker fortfarande att det var stort att bombaren Kenneth Andersson och Thomas Berlin svarade med liksom handskrivna brev. Här har du en autograf. Varsågod och skicka den tillbaka.
Ja, ja.
En fin liten solskenshistoria, tycker jag, ja, på M94.
Det är många nu, alltså det är många andra man skriver autografer och sånt där. Jag vet att en gitarrist i Led Zeppelin som heter Jimmy Page, han har kommit med böcker, och Led Zeppelin har kommit med boxar. Han har rest världen runt och liksom visat upp sig, och han hade en stämpel där han stämplade sin autograf. Det tyckte jag var lite billigt. Han skyllde på att han fick vara, han är över 70 nu, behövde liksom sköta sina händer.
Det är ju jäkligt coolt, jäkligt divigt. Jag skulle också vilja ha en sån stämpel.
Mm. Mm.
Alltså inte hans, utan en egen sån.
Ja.
Om det nu hade varit, det är inte så många som ber om autografen nu för tiden, men det händer ju. Men då skulle man haft en stämpel.
Och dessutom undrar jag, finns det stämplar nu för tiden?
Det finns det.
Ja, okej.
Okay. Det finns det. Roger Jönsson, okay. Du, är det någon som skriver på Twitter här? Och det är lite roligt, det handlar om att VM 94 räddade hans, möjligtvis hans fortsatta levande som hyggligt nykter. Du kan förklara lite vad han ska.
Ja, men det är lustigt, det är kanske ingen solskenshistoria direkt, men han skrev då, han berättade först om han hade hört talas om en man som satt och drack öl till den här Rumänien-matchen som slutade med de dramatiska straffarna och svensk vinst. Men när det blev förlängning så tog ölens slut och fan, fick han börja plocka fram sprit, och det slutade med att han somnade. Så grymt bakfull vaknade han nästa dag och mindes ingenting om matchen. Men sen slog han på text-tv och såg att Thomas Ravelli hade räddat en massa straffar, att Sverige hade stått för en fantastisk, obeskrivlig idrottsprestation. Så han brukar nu säga att det var Kenneth Andersson som gjorde så att han slutade dricka sprit och håller sig till öl. Och då skrev jag, men den här mannen du berättade om, var det möjligtvis du själv? Ja, jo, det var jag, fick han tillstå.
Men varför Kenneth Andersson?
Ja, varför inte?
Han var ju med i laget, men...
Ja. Det var väl bara ett namn.
Nej,
det vet jag. Men det är ju så. Man har väl gjort sådana misstag också några gånger genom åren. Inte sen man började jobba med idrott. Det går ju inte. Då får man ju hålla sig nykter. Men det har väl funnits tillfällen man har suttit vid tv och så tittar man upp. Va? Är matchen slut?
Martin Temi har två starka minnen. Han satt som 60-åring i bilkön till Gotlandsfärjan. Sverige gjorde mål och alla tutade. Samt att Ravelli, som ju räddade straffarna till Springsteens Jungle Land i Radiosporten dagen efter. Hur går Martin, Jungle?
Ja, det vet jag inte. Martin, det är väl det, många räknar det som Springsteens bästa låt. Han körde den på senaste turnén och vuxna män grät. Men Martin T hävdar dessutom att just Jungle Land tycker han är Springsteens bästa låt. Men just det är. Han sitter i bilkön till Gotlandsfärjan och man lyssnar på bilradio, så hör man liksom så här. Och så helt plötsligt man, jag tycker det kan rysa lite, men tänker, jag vet inte hur många bilar det kan hålla. 100 bilar. Och helt plötsligt alla bara tuta. Det är sånt man hör talas om. Nu gör så hela tiden, men förr var det sånt man såg på bilder, de gjorde Turkiet vann, Portugal, Italien, så åkte de runt så här. Att det var ju så, det blev liksom en sån, någon sorts fullständig yra i Sverige. Så hela landet gick ju någon sorts,
det var en eufori. Ja. Och alla liksom,
eufori.
Ja, men det är ett fint ord. Sonny Seger Karlsson, som ofta skriver till oss på Twitter och om oss, han minns med skräck, bara det va, han minns med skräck. Mm. Den där natten när Sverige skulle möta Rumänien, han satt i en sommarstuga utan ström och tvn drevs med ett bilbatteri. Mm. Och det blev straffar. Mm. Och alla som satt framför den här tvn som drevs med ett bilbatteri, hur det nu fungerar, ingen aning, men skitsamma. Det vet inte du heller. De bara undrade, helvete, kommer batteriet och kommer det ge? Och det är lite som nutidens mobiltelefoner, som när min tonårsdotter Vilma liksom, jag har inget batteri kvar, inget batteri kvar. Så tittar man, ja men det är ju 32%. Ja, det är ingenting, nästan ingenting.
Nej.
Men det här var ett helt annat batteri. Och det är klart att det kan man också se framför sig, den skräcken av, om ni nu förstår, av att missa någonting från den här matchen. För det vill ju ingen, förutom de stackarna som har tvingat att åka Gotlandsfärjan. Nej, men man får ju inte missa någonting, helt enkelt.
Nej.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men just det där med att jag tycker det säger en hel del om Sverige. Men 94, det är 94, 2000, det är 20, nej, hur många år sedan är det? 94, 2004,
2004. Det är 20 års jubileum förra året.
Just det, det var det förra. Så 20 år, så att mycket har hänt. Alltså detta är, det var ju sommar och många åkte ut till sommarstugor. Alltså jag kan komma ihåg det också från man var liten, man åkte ut mamma och pappa i, på land. De hade ju ingen ström. Liksom, det fanns ju ingen, man löste det på många andra sätt. Så att jag tror detta var väldigt mycket. Jag kan tänka mig folk som sa, men måste vi åka dit nu liksom? Det finns ju ingen ström. Vad fan ska vi göra? Det, så jag förstår den skräcken som Sonny G.G. Karlsson kan känna när man sitter med ett bilbatteri och man kopplar in en, för jag ser framför mig en liten tv och sådär, kan vara svartvit också, så jag försöker se detta. Det känns då som en tid som är väldigt, väldigt...
Ja, det var ingen som plockade fram en padda liksom och kopplade upp.
Nej.
Så det heter G.G. Jag sa C.G. Karlsson, jag ser lite dåligt. G.G. Karlsson.
Det finns en sån reklam här nu liksom, då en familj ska åka på semester och så det är bank, alltså de säger det är kanske lika bra jag för över, står de i check-in-kön på flygplatsen och ska föra över pengar på sitt konto, så säger frun, ja det är lika bra du gör det nu, vi vet ju inte, det finns kanske inget internet på ön när vi kommer dit, och så ser man barnen stå och förlåt så. Stå, va? You're not serious are you? Jo då, det finns. Vad ska vi göra då? Det är ni får kanske prata med varandra, säger tonårsdotter. Ja. Nej, säger de liksom. Och de står i kön bara med lurar och bara står så här hela tiden.
Det har hänt mycket sedan VM 1994.
Ja, det kan man säga.
Fredrik Grubinsson har twittrat till att Ekvall med W eller att Mats Olsson är ny. Där han beskrev att dagen efter straffarna, för det är ju den här matchen mot Rumänien, straffmatchen som alla minns mest såklart. Det är inte så många som minns, man har inte så många minnen från Brasiliens semifinalen liksom. Men det är liksom Rumänien-matchen, eller hur?
Ja.
Det är min känsla. Han skrev i alla fall att den efter straffarna så ringde en grann och klagade på att han hade vrålat mitt i natten. Och så svarade då Fredriks pappa, du kan vara tyst, jag vet att du också satt upp och vrålade. Och det hade förstås grannen gjort.
Ja.
För det gick inte, alla var så engagerade, ingen kunde hålla sig.
Nej, det var bara, och sen så när vi samma tog slut fick man höra att folk var välde ut på gatorna.
Ja.
Och jag hade granne på landet, en kvinna som födde upp hästar och sånt där. Hon var minimalt intresserad av sport. Men när jag kom hem då liksom, hon ville bara prata om K-mark, om den och detta. Och liksom varför satt där, så här, det var liksom en, och de var uppe hela nätterna och sånt där. Ja, det var en... Men som Kenneth Andersson sa för något tillfälle, jag tror att efter att man frågar honom så här, du fan, hör du det som händer hemma? Ja, vi har ju förstått att det är mycket grejer på gång. Det är nästan som man hade velat vara hemma och vara med om det. Det är ju så också att det fanns ju inte de där paddorna, inget internet, men det var inte så det kopplade. De fick läsa tidningen eller kanske, jag vet inte hur det gick till.
Man kan vara faxad över tidningen, det gjorde de förr. Till spelarna som fick läsa tidningarna via fax. De läser ju aldrig vad som skrivs här, men då var det mer avslöjande, för då kom det fax till hotellet där man bodde.
Just det, ja. Och så skedde, fick varje redaktion också, jag vet, vi fick fax från Expressen hemma med tidningar. Men jag vet inte om Tommy Svensson sa när det var slut på det här. De satt bara och läste sina betyg och sånt, trots att de sa att läsa aldrig detta. Men du sa att du var du bara med i halva mest?
Jag var bara med i början, sen åkte jag hem. Jag var ju på jag hade precis börjat på TV4 där och åkte dit. Och, jag fick liksom ingen akkreditering. För att det var ju SVT som sände och sådär. Och så var jag där halva tiden och sen så, nej du får åka hem, det går inte. Så att jag kom inte in på träningen. Så vi var på presskonferenser och sånt var jag i början. Och var på matcherna också. Första matchen fick jag ingen, det här är lite roligt. Första matchen fick jag faktiskt ingen... akkreditering, eller jag kom inte in på första matchen, alltså Sverige-Kamerun. Så då ringde jag, eller ringde, vet fan vad jag gjorde. Jag kontaktade Roger Ljung på något vis. Som, det var många spelare jag kände som jag hade spelat både med och mot. Och då, är inte så mycket med när jag tänker efter, utan snarare mot. Och Roger Ljung var en sån spelare vi hade mötts i. Han spelade i Lunds BK och ett år yngre än mig och var ju väldigt lovande. Och jag spelade ett lag som heter Olympic. Vi hade mötts många gånger. Bland annat i en final i inomhusturneringen Skånekuppen i Baltiska hallen. Skitsamma. Och då sa jag till honom, fan, jag, det verkar vara struligt. Det är inte säkert att det löser sig. Du kan, jag har två biljetter, du kan ta mina. Ja. För alla spelare fick väl två biljetter. Och nu hade folk inte kommit över riktigt. Alltså, ja, på något vis. Så jag fick hans... Jag satt ju kungligt, bättre än alla journalister i alla fall. Och såg den här matchen bland alla spelarfru och allt vad det nu var. På Roger Ljungs biljetter mot Kamerun. Det är också ett minne faktiskt som är svårförglömligt. Och svårt att tänka mig att det skulle kunna hända idag. När jag tänker efter.
Nej.
Det är ju inte så att... Jag tror inte det. Kanske. Inte vet jag. Men
det kan hända.
Sen kom jag hem. Jag var aldrig med på plats på kvartsfinalen nämligen. Utan jag såg det på TV. När Sverige då mötte Rumänien. Och det är ju också liksom, sån, på tal om att tiderna har förändrats. Här är också något sånt som jag minns väldigt mycket. Och det är, ja, det var ju Sven-Göran Eriksson, Svennis, den här gudabenådade tränaren som var bisittare för Sveriges Television på matcherna. Och han må vara en av våra absolut bästa och mest framgångsrika tränare. Men han var helt usel som bisittare. Och det vet ju inte du, för du var ju där hela tiden. Så du kan ha hört honom på annat sätt i efterhand. Och det som var lite speciellt och roligt med matchen mot... Eller i det här, det som man har sett flera gånger om det här finaldram. Eller vad säger kvartsfinaldramat med straffarna mot Rumänien. Förutom då att det låg en text över halva tiden att programmet Sirenerna sänds direkt efter fotbollsmatchen. Jag vet inte vad det var. Men det är ett viktigt program på SVT som heter Sirenerna. Det sänds direkt efteråt. Det var ju att Bosse Hansson, som också kommenterade det här kvartsfinalspelet, han var inte helt hundra överens. Och det var ett annat sätt att kommentera och det gick mycket långsammare. Och det har hänt mycket sen dess. Och det som var liksom halvslående var att de inför det här straffdramat, de var inte hundra överens om allt. Här, om ni kan höra här så ska ni få lyssna när de till exempel då, du ska få flera klipp, när de till exempel då ska prata om de ska alltså diskutera vem som ska ta de svenska straffarna.
Vad ska vi tro om detta?
Ska vi se vilka som är straffläggare för
till en början.
Brolin är väl helt säkert.
Ja. Brolin måste vara
Kenneth
en.
Andersson misstänker en.
Ja. Ska vi ta sen?
Ja, mer än jag vet vem som är.
Jag har inte kvar svart på plan. Jag skulle kunna tänka mig att en vårdad passningsspelare som Patrik Andersson vore en bra straffläggare. Men jag är inte säker på att de vet om det i laget. De bör ha tränat det här lite grann, va?
Ja, i de här sammanhangen är...
Det är ju en sak att slå in en straff på träning. Det gör vem som helst. Ja, men här ska man
alltså... Ja, här hade de alltså en diskussion om som skulle ta straffarna. Jag älskar Bosse Hanssons... För Bosse Hansson, när han kommenterade, han var ju lite så att han... Ja, han visste ju oftast. Och jag älskar hans... Jag skulle kunna tänka mig att en vårdad passningsläggare som Patrik Andersson är en bra straffläggare. Men jag är inte säker på att de vet om det i laget, säger han. Jag tycker det är fantastiskt att Bosse Hansson visste nog fan att Patrik Andersson var bra på att slå straffar, men ingen annan jävel visste det, framförallt inte Tommy Svensson eller många i laget. Men det absolut roligaste klippet, du hör ju själv att det går lite långsammare och det är liksom,
ja,
det
var otroligt. Jag sitter här, satt dem så här då.
Ja, och sen, men sen är det mest fantastiska klippet, du vet ni lyssnar allihopa. Det är ju från straffsparksledningen och jag tror det är inför Rumäniens fjärde straff. Och du vet att ni lyssnar på vad Svennis säger här. Och framförallt på hur Bosse Hansson bara ignorerar det Svennis säger. Han kan inte ha hört det. Och vi var inne på målvakter tidigare och nu så vill jag att ni lyssnar.
Lars Ingesson har ju ett tungt skott. Det gäller bara att få det rätt riktat. Ja. 3-3 i straffar.
Och så vill vi se när Wernersson har räddat en straff nu då.
3-3 straffar säger Bosse Hansson. Och mitt i allt detta så säger alltså Sven-Göran Eriksson, och så vill vi se när Wernersson tar en straff. Och det är alltså Thomas Wernersson, och för alla er som är lite yngre, det är inte bara han som pratar i fotboll i SVT ibland, utan han var också en väldigt skicklig fotbollsmålvakt i IFK Göteborg. Men i det här mästerskapet var han inte med överhuvudtaget. Nej. Och Svennes hade ju haft honom i IFK Göteborg. Och så plötsligt bara säger han, mitt i den här dramatik, och det här har liksom bara glömts bort, tänk vad det hänt idag. Och så vill vi se när Wernersson tar en straff.
Jag undrar dessutom, men Ravelli stod i IFK Göteborg? Eller
ja, nej, det är helt ofattbart varför han säger Wernersson just. Han var inte etablerad i en kvartsfinal, så det hade gått ett tag. Och Bosse Hansson menar...
Den kommer ju genom Petrescu.
Han säger ingenting, han bara skrattar till lite och kör vidare. Och Bosse Hansson var ju också en man som... han var ju intresserad av... Han var väldigt intresserad av statistik och resultat, och är en man som var, och det som slår en och mig åtminstone efter det här, det är ju, jag kan bara föreställa mig vilken glädje det hade varit i dagens radio eller TV om Sverige hade gått till så här långt och vunnit sån här straffdramatik. Men Bosse, han brydde sig inte så mycket om sånt, utan när matchen är klar och vill att du lyssnar på detta, så för han en diskussion istället om, han blev ju lite glad ändå, men han för ändå en diskussion lite grann om, här har ni dramatiken, han för en diskussion egentligen om, ja, vad blev matchen egentligen och hur kommer, ja, ni får lyssna själva. Inför sista straffen.
Nu missar, om Thomas Ravelli klarar, så har Sverige gått till semifinal i VM. Pressen är ju enorm på de rumänska spelarna i det här läget.
Själv, Svennis, så är det uppenbart. Alltså, Bosse Hansson, direkt efter att Sverige gått till semifinal, då vill han reda ut hur, är det 5-4 eller 7-6? Han vill, men de brukar ju skriva, då säger Svennis till slut, ja, men vi vann, det blev vinst.
Ja, ja.
Jo, men de brukar ju skriva ut det, säger Bosse Hansson. Ja. Det här är ett roligt minne som jag har så här i efterhand, liksom, att tiderna har förändrats.
Mm. Jag tyckte det förändrades också när den här kortegen när de kom hem. Jag har ett minne av det att kvinnan som tog sig in och sa att hon var Martin Dahlins mamma,
ja,
lyckades ta sig in hela vägen fram där till de kom till Rålambshovsparken i Stockholm. Också en liten udda historia som man inte kommer ihåg. Men alltså, jag såg inte bara Sverige där. Jag skickades ur en stor kontinent. Jag skickades fram och tillbaka. Och det året var en film som heter Fyra bröllop och en begravning populär. Det gick väl det året då. Och jag såg den 11 gånger. För alla flighter, det var inte som nu. Det var inte som nu, du vet, man kan sitta och man kan välja mellan 20 filmer och allt så där. Det var en film som visades. Och det var en som visades överallt. Nej, inte den igen. Jag kunde den utan till ett tag. Jag har sedan dess haft svårt för Hugh Grant, eller Hugh Grant som engelsmännen säger. Jag har haft svårt för hela det.
Hur kommer detta VM 94 att fortsätta leva med oss? Hur tror du? Kommer det liksom, om när vi liksom inte längre 20, 30, 40 år, när vi inte riktigt är med i matchen längre, då kommer man fortfarande prata om detta VM 94, eller kommer det någon gång att plana ut? Eller är det vi i vår generation som och de som är lite yngre än oss som för vidare detta minne?
Ja, jag tror det kommer att plana ut. Vi och de som är lite yngre än oss kommer, sen kommer det, sen 20 år så kommer det bara vara något som står i historieböckerna, att Sverige tog bronsmedalj.
Men kommer vi, det är väl då frågan om, kommer vi någonsin att nå en framgång i fotbollssammanhang och i VM-sammanhang kanske, som slår ut det här? Det är väl liksom tveksamt inom en rimlig framtid, eller hur? Och då kanske det, just därför kanske det lever vidare. Det lever kanske vidare bara för att det var helt omöjligt och är helt omöjligt.
det sättet. Ja, det var ju, nej, ingen hade ju någonsin trott på det. Men det är väl också så länge spelarna finns kvar och gör avtryck i de moderna medierna, vilket de gör. Jag menar, det är ju alla dyker upp mer eller mindre fortfarande. Och då kommer det att leva kvar, men det kommer ju komma en jag menar, för mig är ju, som vi talade om innan, VM 58, det är bara något som, ja, man vet att det var bra, det var stort och Pelé var 17 år. Det har man ju liksom fått höra till leda.
Jag tänkte bara att jag skulle avsluta med att tacka, först och främst att tacka alla ni som har hört av er. Ni som ingår i redaktionen, ni har hört era namn ropas upp här och ni får gärna höra av er igen förstås till våra Twitter-konton om podden. Tack så mycket för era fina inlägg. Det var mycket trevliga minnen vi fick, lite annorlunda. Lite som vi var ute efter också. Och sen så, Olsson, här är de som var med, bara för att här är de som var med, det kanske många vill veta, i VM-truppen 94. Det var 22 stycken spelare. Och man kan bara tänka på lite vad de gör nu, att de ändå lever vidare. Va? Thomas Ravelli i målvakten, han ser vi ju överallt. Fortfarande. I alla olika sammanhang. Han är föreläsare också. Roland Nilsson är förbundskapten för U19-landslaget. Patrik Bjärred Andersson är ju med.
Han är Bjärred
och med i många olika sammanhang. Joakim Björklund är ju expertkommentator på Simor. Han bor i Spanien nu för tiden. Roger Ljung är fotbollsagent. Stefan Schwarz är både agent och lite tränare och sådär. Henrik Larsson, ja, han fick ju sin storhetstid långt efter 94 som spelare och är tränare i Helsingborg. Men nummer 8 hade Claes Ingesson och han är ju tyvärr inte längre med oss, men vi vet ju också hur stor han var här på slutet och under hela sin levnadstid innan han tyvärr alldeles för tidigt gick bort. Jonas Tern har ju fortsatt spelare som är stora och de flesta vet vem han är, inte minst via, nu har han ju en son också som är proffs i Holland. Martin Dahlin, bombaren som vi kallar honom för, agent. Och ständigt i ropet, liksom Thomas Brolin, följer hans Instagramkonto, mycket underhållande. Som ni vet, icke glömd Lasse Eriksson, målvaktsreserven. Ja, han är målvaktstränare i landslaget idag. Sen har vi Micke Nilsson. Jag är osäker på vad Micke Nilsson gör, som vi är inne på, vänster fot. Jag vet att han jobbade lite med, jag tror, välgörenhet. Och dessutom hade han en tobaksaffär att jobba i. Pontus Kåmark jobbade...
Jag tror dessutom Micke i alla fall jobbade lite åt IFK Göteborg.
Ja, han kanske gör det nu, ja, förresten. Han jobbar åt IFK Göteborg, ja. Alltså, Pontus Kåmark, stubben, han är med lite överallt han också och jobbar numera väldigt mycket åt Viasat. Jag sitter i studion där. Teddy Lutschisch är involverad som tränare i något lag i Göteborgstrakten, tror jag. Spelar mycket på V75. Anders Limpar är tränare här i Sollentuna-trakten åtminstone. Har varit aktuell i TV på senare tid. Stefan Rehn är ju tränare för Göteborgs lag i Damallsvenskan. Håkan Mild har ju precis, som ni alla vet, varit sportchef i IFK Göteborg. Och är nu inte så mycket involverad i fotbollen, men har varit väldigt involverad. Kenneth Andersson, ja, han gör lite av varje, va? Han syns och hörs han också. Klok man. Magnus Erlingmark är, tror jag, spelarnas fackliga representant i Sverige. Alltså spelarfacket, helt enkelt. Jesper Blomqvist lever livets glada dagar. Jag träffar honom ibland när vi spelar fotboll ihop på torsdagar. Ja, det blir imorgon, för som det är onsdag idag när vi spelar in detta. Jeppe Blomqvist har ju varit fotbollstränare, han också i Hammarby till exempel och sådär. Och Magnus Hedman har ju haft det lite upp och ner helt enkelt, men är nu på väg tillbaka i matchen. Har ju också varit. Du hör ju själv, alla namn i stort sett. Det är väl bara Micke Nilsson där som, annars är ju alla, har ju varit både är och har varit väldigt med i ropet på något vis. Så att de har ju levt vidare i mångas minnen. Just därför kanske också.
Men om du nu talar om innan hur stort detta var, nu ser jag sitter här borta och ser att Charlotte Kalla tog ett guld och Johan Olsson har nu tagit ett guld och detta också satt nationen i brand på samma sätt. Jag frågar dig på...
Nej, inte på samma sätt.
Nej. Men jag tycker jag ser lite på webb.
Det rusar ju inte ut, det rusar inte ut inte med bilarna här utanför mitt fönster. Det rusar inte ut folk på gatan direkt.
Ja. Gjorde inte det?
Nej.
Nej.
Nej, men skitsamma. Jag förstår vad du menar, men det har satt som alltid med skidor, vi har varit inne på tidigare. Det sätter nationen i brand på olika, på ett annat sätt kanske då.
När det händer, och det jag tycker det är jättekul. Men alltså det är som två saker är ju, alltså sitta i New York och försöka få något grepp om skid-VM i Falun, det är ganska svårt, och jag bryr mig inte riktigt, så det känns som man kommer längre och längre bort från det. Och det är samma sak när jag väl slutade skriva om det och blev utskickad på mästerskap, så har också kommit ännu längre och längre bort från det. Men det hindrar ju inte att man kan känna en glädje med både Charlotte Kalla och Johan Olsson då. Men vad jag tycker när jag läser, jag känner mig så glad att jag inte är där, eller att jag inte håller på med det, för att jag pallar inte det här jäkla Norge, Sverige, liksom ha ha ha. Alltså även sansade vänner jag har som skickar, där fick de jävla norrmännen nu. Alltså, jag kan inte, jag tycker det är väl kul om det går bra för alla. Jag tycker både Johaug, Therese Johaug och Marit Björgen, jag gillar dem. Och jag gillar ju Petter Northug på sitt sätt, och jag har gillat många norska skidåkare genom åren. Men det är precis som att man måste tycka att de är några fruktansvärda människor, och vi svenskar, vi gör rätta i allt.
Nej, men,
det är lite tråkigt.
Men alltså, det är, ett är det väl så att det finns två nationer som bryr sig om skidmästerskap mer än några andra i hela världen, by far. Det är Sverige och det är Norge. Eller hur? Det är så.
Det är ju
punkt, slut. Det är ett väldigt, alltså sett ur ett globalt perspektiv, ett väldigt, 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 väldigt litet mästerskap intressemässigt. Åtminstone ett VM. Det är säkert annorlunda på ett OS, men det är ju de som bryr sig mer. Sen finns det ju en historia såklart om lillebror och storebror i just det här sammanhanget som spelas upp, och så är Northug med där på vänster och ständigt sticker och hugger. Mm. Och jag har sagt det tidigare, så när jag var med i Norsk TV, att det finns få nationer i Europa säkert, men framförallt så är det ju de i Skandinavien eller Norden som blir mest och lättast uppretade. Det är vi, och det är svenska och norrmännen. Danskarna, danska är ju inte ens lika uppe om skit om det, och finnarna lever sitt liv. Nej, det går inte nu. Alltså de bryr sig inte så mycket så. Vi blir så lätt uppretade, och så har vi fått smisk av lillebror, och så är Northug kaxig, och så ska det ges igen, och så handlar det bara om Sverige och Norge. Men det var därför jag tänkte, när vi pratade lite här inför och så, när du sa att det kan vara någonting att ta upp, varför är vi så irriterade, och varför handlar det bara om att även ganska sansade och kloka människor ger sig in i den där Sverige och Norge svängen och tycker si och så. Men ja, det är ju för att det är ju, vem skulle bry sig annars? Om man skulle tycka att där fick ryssen, eller där fick finnan, eller där fick italienare, vad skulle du få för mothugg?
Nej,
men alltså ingen skulle ju, om det skulle vara någon italienare som hade sagt i italiensk media, eller någon fransman, nu blev en fransman tvåa här tror jag på Johan Olssons lopp, skulle sagt där fick svenska, om man nu skulle säga det, så skulle ingen bry sig i Frankrike, han skulle bara säga, skit om det blir. Alltså, det är bara Norge, det är bara i Norge och Sverige som det här är extremt stort. Det är ju nästan innebandyvarning i så fall, och jag vet att jag ska inte svära i kyrkan, men det är ju liksom i Sverige och Finland som det är ju jättehyggligt stort, och framförallt i Sverige. Men sen är det ju lite som det är ju. Det är intressemässigt. Och det behöver inte betyda att det är sämre för det. Och jag gillar att se det, och tycker det är jättekul att se de här loppen. Även om jag inte sett de här två senaste, för att jag är inte så att jag måste se det, som om det skulle vara en fotbollsmatch. Men vi får inte glömma att vi står och stampar där vi står, helt enkelt. Inte någon annanstans.
Nej, och det är lustigt att det var två amerikanskor som blev tvåa och trea efter Charlotte Kalla. Och det var inte förrän jag läste Expressen som jag såg, oj, var det två amerikanskor,
ja, just det,
som tog silver och guld. Jag plöjt alltid, jag har inte sett en rad om detta här. De kunde åtminstone ha haft en liten notis. Eller
det kanske var isbrytaren, var därför isbrytaren kom körandes. Olsson, det var ju isbrytaren som, hur ska vi fira detta? Jo, vi skickar ut isbrytaren.
Jag var för långt bort för att se vad den hette, men
ja. Ja, det var en annan sak när jag ändå är inne, jag som kan det här med, du vet, Simon Bank, du vet, Aftonbladets fotboll, så han är ju på skid-VM i Falun, men du förstår själv vilken hysteri det är hemma. Man skickar Bank på skid-VM mitt i Champions League-spelet. Nej, jag är ju för då, och det här är också som att svära i skidkyrkan, jag är ju för så här massstat där jag tycker att Det är häftigare att följa ungefär så mycket ett friidrottslopp som helst, att den som är först i mål är bäst. Oavsett om det är taktik, skitsamma, kör du snabbast hela vägen och bäst utgår i mål. Men det är ju många som hellre vill titta på en skog och en klocka och sådär, och jag tycker inte det är lika roligt. Men det får man ju tycka som man vill om. Men idag var det ju så att Johan Olsson vann, som han själv erkände till stor, eller till viss del, inte till stor del, till viss del för att han fick gå ut tidigt i loppet och sen började snöra och sen blev det mycket sämre förhållanden. Men är det rättvist då? Det hade ju varit mer rättvist om alla hade startat samtidigt.
Mm. Nej, men det var ju lite så. Jag tittade på de där konstiga alpina sändningarna som gick 2 timmar efter repris och sånt där. Jag menar, när man säger då, när de, du vet, andra åket, så är de bästa kommer sist. Och när Michaela Schifrin skulle åka, då var förhållandena så jävla dåliga. Alltså de där som hamnade på plats 28, 29, 30 i första åket, de fick åka jättefint. Men sen började regna och det blev dimma och så vidare. Jag menar, det var ju liksom inte, om man jämför med då, så var inte det speciellt rättvist att de bästa skulle åka på de sämre förhållandena. Men det var väl också en styrka då att Frida Hansdotter och Schifrin kunde... ja, ta sina medaljer.
Och på tal om hysterin, här och nu fick jag live en sån här flash från Expressen som jag har.
Ja.
Och det står: svenska damstafettlaget är uttaget, silverhjälten Stina Nilsson tar en plats. Där ser du, så stort är det, ja. Så man måste flasha, ja. Inte bara när det händer stora saker som man kan tycka om det är ett guld och så, utan även när damstafettlaget är uttaget.
Ja.
Mm. En flash. Så det här är hysteri. Det är inte så mycket hysteri i Bromma. Det är sportlag i stan också, så att de är väl iväg någonstans. Så de kanske är i Falun. Och jag gillar skidor, jag gillar att titta på det. Men jag skulle inte kasta mig över dem. Jag måste göra någonting annat. Så är det. Vi lämnar väl skidorna där ändå. Och gör det med
glädje.
Nej, med glädje. Ja, med glädje tycker jag. Och konstatera att Charlotte Kalla med väldigt stora, vad heter det, staktag är på väg att ta över rollen som den mest ledande idrottspersonligheten i Sverige, va? Snart, eller hur? Är hon inte där snart? Snart är hon där. Och konstaterar dessutom att norrmännen kan få av helvet. Nej, det är inte helvet. Vi har ju varit Champions League-fotboll. Jag såg Manchester City i Barcelona. Gjorde du också det? Kunde du säga det?
Ja, jag såg det igår. Åh gud. Alltså jag var, tänkte, det måste vi prata om. Alltså det är ju så att jag kommer ihåg då när ett tag när jag fortfarande bodde i Sverige då, så var det liksom, åh gud vad tråkigt Barcelona. Åh vad tråkigt. Och vilket tråkigt spel. Åh vad tråkigt. Och det händer liksom ingenting. Och sen när jag tittade på dem igår så var jag var helt knäckt över hur de spelar ut Manchester City. Det var ju klassskillnad.
Ja.
I och för sig, vissa av spelarna i City har ju inte samma klass som vissa av dem i Barcelona, om man säger så. Jag vet att din favorit Vincent Kompany, han var väl inte riktigt...
han är värdelös ju. Han är inte,
till sin bra fördel, om man säger så. Mm. Men herregud vad de... Jag tyckte det var... Vad kan man säga? Fotbollsgodis. Första halvlek, sen tyckte andra halvlek. Det var liksom har mista. Men jag tyckte det var häftigt. Och mycket dramatik i att Suarez kommer tillbaka och gör 2 mål.
Lite speciellt och lite talande, som jag skrev där i mitt blogginlägg, där att matchen slutar med att Manchester City-spelare jublar för att Barcelona brände en straff i slutsekunderna.
Mm.
Så att matchen bara slutade med en förlust på 2-1 och inte 3-1. Det är rätt talande också för hur matchen var och för hur man känner sig. Eller hur? Nej, det är klart att det hade kanske varit helt kört med 3-1, men det känns ju ännu mer, känns minst lika kört med 2, om du frågar mig. Sen vet vi aldrig, det kan hända mycket. Vad är det mer som har hänt? Jo, VM i Qatar ska flyttas. Finalen 2022, Olsson, sägs nu ska spelas den 23 december. Och jag fattar ingenting längre. Jo, det gör jag. Jag fattar visst.
Ja, jag också. Jag kan säga precis, jag kan säga precis som du. Jag sa också när jag sa, vad fan, så jag fattar ingenting. Och sen nästa, jo, jag fattar. Jag begriper varför det är så. Det är så. Ja, herregud.
Men det får väl spela det vid 2022, känns så långt borta. Det är bara det att det här är ju, det är ju nytt. Att det, när de tog beslutet visste de väl om att det går inte att spela fotboll i den.
Nej, precis.
Och de har kommit fram till det. Och jävlar, det är varmt. Du, de begav VM. Man kan höra ett sånt samtal mellan två FIFA-nissar där. söndermutade säkert. Du, jävlar också! De kan inte prata malmitiska, men du! Du, de där i Qatar, eller vad det heter. De som fick VM:et där. Har du hört? Det är så jävla varmt där på sommaren. Ja, så är det. Ja, det är så jävla varmt. Ja, det går. Hur ska vi göra då? Ja, det vet jag. Men, går inte att spela? Går inte att spela då? Nej, det går fanta mig inte. Nej, vi lägger det i december istället. Ja, det gör vi. Vi lägger det i december istället. Ungefär så. Jag vet inte, gick snacket så, tror du? Eller gick snacket mera... Jävlar, vilka fina kulor vi fick ifrån den shaken där. Vi lägger det i december sen så blir det bra. Inte vet jag.
Nej, men det kommer ju fram sånt efteråt ju, att normalt sett så budar man ju tv-rättigheterna för, jag säger VM, det är långt borta nu, 2026. Men det är ju redan klart nu att det blir Fox här som får det här och Telemundo i Sydamerika. Och det var väl för att de ville ju inte... Att de vill inte sända i december. De har inte så mycket annat som händer och så där. De vill inte ha det. Och de vill flytta till februari, men då är det väl OS, tror jag. Alltså, så det gick inte det heller. Nej, jag förstår inte. Men jag ska citera en som skrev i en blogg på Fotbollskanalen att det är väl ungefär som att man lägger, fan vi lägger nästa VM på månen. Jaha. Men fan, är det så långt dit? Eller nu var du skrev. Men man vet inte, det blir kanske en ny grej. Det kanske blir skitstort. Och Sverige kanske är i final. Och hela, alltså du vet, man glömmer Kalanka på julafton. Det är lille julafton den 23 december. Och hela Sverige är på benen för att kolla finalen i fotbolls-VM. Vem vet, man ska aldrig säga så.
Det du, hörde du, vi la ju det VM:et där. VM 2030 på månen. Ja, vadå? Ja, det är tydligen jävligt långt att åka dit. Det är kallt också. Ja, konstgräs. Skitsamma, jag tänkte mest på att det är om man orkar inte. Och när det gäller rättigheter och annat så fick jag ett mejl här och dig som med tips på saker vi kunde prata om. Och även om tiden går nu så får vi bli lite längre den här gången när det är en specialutgåva, nämligen podden 94. Och jag tycker det här är väldigt bra. Jag önskar att jag kommer på det själv att någon Thomas Nilsson på HD Helsingborgs dagar alltså. Eller om det är sydsvenska, man vet ju inte.
Jag kallar det fortfarande HD, men jag ser nu i hans mailadress så står det HD-sydsvenska.
Han har skrivit vadå? Berätta det.
Jag var ute efter, jag såg bara något att Jonstorp Tigers var på väg att kunna kvala upp till division 1, alltså hockeylaget. Och vet att de i Jonstorp spelar de i Tigerdomen, eller om det uttalas Tigerdomen, jag vet inte. Det är den jävla ladan de har, Tigerdomen. Så skrev jag kan hålla reda på det. De missade kvalet mot Alvesta så att det blir ingenting. Då skrev Thomas Nilsson att det är svårt att hålla reda på vilka som går upp och ner. Själv hoppas jag på att Asplöven och Karls Krona kommer gå upp i SHL. Sen vill jag höra snacket om stängd liga efter det. Det tycker jag var så jäkla bra.
Ja, det är väldigt, väldigt bra. Kommer man då förorda en större, ännu en större elitserie eller ska det vara stängd? För det här är ju lite som att IFK Göteborg, Malmö FF exempelvis vill ha 10 eller 12 lag i Allsvenskan istället. Och jag är helt emot det av olika skäl som vi inte hinner gå in på nu. Men alltså de gångerna har ju faktiskt hänt att IFK Göteborg och Malmö FF har kommit på placeringar som har inneburit att de då skulle trilla ur. Hur hade de velat göra då? Skitsamma. Men det var en fin iakttagelse om Asplöven och Karlskrona går upp i SHL. Då undrar jag hur många som vill stänga den ligan.
Det tycker jag jättebra. Så vet jag inte, jag håller lite på Rögle har jag kommit på, de ska misslyckas. Och sen så förstod jag när jag läste Helsingborgs Dagblad på nätet också att Malmö förlorade mot Västerås. Eller vem är de förlorade? Ja, de kommer väl inte gå upp nu, för det vill de väl. Det är väl till och med förordat som att Malmö skulle få en gratis plats. Och man vill ha, ja du vet, Persis Arena och det drar mycket folk. Och det är mycket pengar i detta.
Så är det, fint skrivet. Var det något speciellt? Du har viftat med pappa nu, säger jag.
Nej, men det är bara lite mer. Det är många som vill komma på listan. Jag tycker fortfarande att vi är inne på Jonstorp. Så du kommer ihåg Bengt Eklund som har varit med. Han vill verkligen platsa. Han skriver ett. Jag har lyssnat på alla avsnitt. 2. Någon från Jonstorp borde vara med på listan. 3. Jag var med live på 50 jubileet då när jag var på O'Leary's i Vin och Tull i Stockholm. 4. Jag satt vid samma bord som första lyssnaren Staffan Olsson. 5. Jag satt vid samma bord som första mejlaren Anders Svensson. Och jag träffade Anders Svensson häromdagen med sina 2 bonussöner. Vi var och käkade. Det var väldigt trevligt. Och han tycker nu att han borde komma upp lite på den listan över lyssnarna, för att han tycker nu har vi liksom varit i New York tillsammans och sådär. Men ja, det blir en senare fråga.
Nej, det är en senare fråga. Vi tar sen. Men det är många som vill med. Adam Åstrand har fått ett... han är på Borås tidning, tror jag.
Ja,
Borås tidning. Ja. Nej, men han vill också, han skrev också att han har lyssnat på i stort sett alla avsnitt, var det inte så?
Jo, han kanske missat något, men det var ju lite konstigt. Han tyckte vi, eller du, var en stor förebild, och det kan man tycka att okej, okay, nu vet jag att Ekvall kommer att flytta upp honom på listan, så att han får kanske skriva något sånt till mig också. Han skrev väldigt snällt till mig också, men det var, jag var ingen förebild direkt som du är.
Men vadå, så för att han skrev mera snällt om mig än om dig, så är han inte...
Nej, det var lika snällt, som en just ordet förebild nämndes inte i samband med mig.
Utan nej, det var väl fint att du, kan inte jag få det då? Utan...
Jo, du får det, men jag bara känner nu att nu kommer du liksom försöka smyga utan man vet om det, så smyger han upp.
Jag för smicker och sånt, jag tror att han var mera, men ja, jag faller inte för smicker som att du träffar ju våra lyssnare.
Ja,
det gör inte jag. Sånt tror inte jag på mig. Det hade ju aldrig gått i en domstol. Jag förstår vem som helst.
Ja. Skåningar här nu, jag vill bara säga snabbt här nu. Vi hade något annat. Göran Söderqvist skrev, ja, vet vi att du talar så mycket malmitiska. Jag vet att det finns en thailändsk krog i Malmö som heter Time Out.
Ja, och då kan man ju tycka att det här var Time Out. Det är ju inte så jävla roligt egentligen. Men på malmitiska blir det ju, ja. För ska man säga Time Out på malmitiska och inte på någon sorts P1-skånska som jag då pratar, så säger man, nu ska vi ju äta Time Out.
Ja.
Mm. Så det blir Time Out. Så ja, det är otroligt fiffigt och finurligt.
Nej. Ja, fantastiskt, det är nästan Göteborgs Time Out.
Ja, Time Out.
Mm. Time out.
Du hade något med oss innan vi avslutade. Vi hinner inte med allt, va, den här gången.
Nej, vi hinner inte med allt nu. Vi får spara lite här nu.
Det var kul att vi har ett specialnummer så, som man gör ibland, vissa olika. Om det här om 94 blev om 94. Och kanske blir det... Ja, ni får gärna komma på tips, för det finns väl sådana, på vad som skulle kunna vara specialnummer vid andra olika nummer. Till exempel Anders Ekholm som känner att podden 99 skulle kunna handla om Gretzky.
Ja, det har jag inget.
Eller vad nummer 99 har betytt. Så jag återkommer gärna, det blir svårare sen när vi kommer över 100, det förstår jag också. Men nu är vi inne på 90-talet här, så att...
Ja, det är starkt.
94 var ju egentligen det som stod ut mest, eller hur? Och det var kul att prata lite 94 igen.
Mm. Ja, absolut. Nu ska jag ta på mig väldigt mycket kläder och gå ut och köpa något att äta lunch.
Ja, jag har inte riktigt bestämt mig, för det är ju kvällning här, så att jag tror inte jag kan gå ut i kortbyxor idag och just nu. Men vi får se, kortarmat blir det definitivt. Ut i den fina, härliga våren.
Ja, gör du det? Mm.
Har du vallat rätt?
Vad var det? Alltså den tweeten, jag fick den av Disco, vår kollega. Vad var det någon som, jag tror det var flera tusen som har retweetat den. Vad var det nu det stod? Bättre vass kalla än kass valla.
Ja. Mm? Ja, alltså. Nej, men man det är viktigt med valla. Det heter ju smörre på smörning på norsk.
Ja, just det, smörrebröd, det brukar man. De serverar smörrebröd på skidor.
Olsson. Mm. Har du så bra kylla. Och ser du isbrytaren, så kolla vad den heter.
Ja, will do.
Adios.
Adios, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.